Gå och se om din konung att möta, Jerusalem gläds åt din Gud. Strö palmer på väntar Messias, bered dig som väntande brud. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. Han kommer från eviga fröjden, han lämnar sin tron av kristall. För en ära i ljusets palatser och läggs på strå i en stall. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. Han kommer till jorden att bringa ett offer på korsträdets namn, att över vår syndiga släkte och föra rättfärdighet fram. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. Han kommer till sörjande hjärtan och livet får annan gestalt. Han kommer i makt att regera tills Gud ut i alla blir allt. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud.
Varsågod Ruben och predika också nu.
Så gick den.
Är det 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hej. Hej. Är det någon av er som följer kyrkoårets texter? Hand upp. Någon där? 1, 2, 2 personer. Jag går in och tittar lite nu då och då. Svenska kyrkan har ju man har en text för varje söndag. Och så är det 3 olika årgångar. Så det är ungefär samma innehåll och tema de här årgångarna. Men då skiftar man då, så man läser olika texter och så. Så sveper man över hela Bibeln kan man säga. Och här i adventstider så har ju kyrkoåret börjat på nytt. Och så går man över liksom att Jesus ska komma och födas. Och så är det jul och sen är det 13 dagar och sen händer en massa saker och fram till påsk och Kristi himmelsfärd. Och efter det så fortsätter vi att läsa om olika gärningar och Kristi liv och så vidare. Och texten för idag och temat för idag är bana väg för Herren. Dagen ifrån Jesaja, den gamla testamentliga texten, vill jag läsa för er. Och idag har jag kört latmansvarianten, så texten kommer även på väggen ifall du inte har din bibel med dig. Så får du följa med. Och så här kan vi då läsa. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut och dess missgärningar försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen, bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land ska bli slät mark och Herrens härlighet ska uppenbaras för alla. Ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den, till Herrens mun har talat. Hör någon säger, predika, och en annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs och allt dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräs torkar bort, blomster vissnar. Men vår Guds ord förblir i evighet. Fantastisk text, eller hur? Att bana väg för Herren, jämna mark för Herren, låta liksom vägen för Jesus Kristus ställas i ordning. Och vad är det man ska predika då? Jo, blomster och allting det här, det går över. Men någonting består. Och det är Guds ord och Herrens löfte det består. Och det Gud gör och vill göra i ditt och mitt liv, det består. Och det är ju det här som Johannes döparen predikade om. Precis som Inga-Lill läste i inledningen här av gudstjänsten ifrån hennes gamla barnens bibel om Johannes döparen som säger, ja, en röst som ropar i öknen, bana väg för Herren. Och han predikade om Jesus Kristus, förkunnade budskapet. Och frågan som jag vill ställa till dig och mig idag utifrån det här är, varför och hur kan du och jag berätta om Jesus för andra människor? Hur kan du och jag bana väg för Jesus Kristus? Visst är det ett bra tema? Det är någonting som du och jag behöver vara en del utav. När vi ser på kyrkans historia så är det väldigt tydligt att det finns något som är oerhört smittosamt kring den kristna tron. Budskapet om Jesus Kristus. Det började med några få människor för 2000 år sedan. Och sen så tog det fart. Och idag så är det ju inte bara tusentals, inte miljontals, utan det är faktiskt fler än alltså det är miljarder människor som är kristna, som har tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Mästare, fått sina liv förvandlade. Men ibland kan ju några av oss kanske vara lite för intensiva när det gäller att dela tron med andra. Två personer var ute och knackade dörr. Det är inte alltid så populärt i alla lägen att knacka dörr. Men två var ute och knackade dörr för att dela med sig av det glada budskapet. Och när de knackade dörr på ett ställe där så öppnade damen dörren. Och när hon förstod vad det var för någonting så smällde hon igen dörren så mycket hon bara orkade. Men dörren gick inte riktigt igen. Så hon tänkte väl att någon av de här två som har kommit har ju satt sin fot emellan. Så hon tar i ännu mer och slår igen. Men det händer fortfarande ingenting. Dörren går inte igen. Och hon är på väg tredje gången och smälla i dörren så hårt hon bara kunde. Men då säger någon av dem som knackade på dörren, ursäkta innan du gör det där, så vore det ingen dum idé om du tog bort din katt. Ja, varför berättar jag det här? Tokheter. Men det händer lite dumma saker då och då. Och varför bör vi dela med oss av vår tro till andra? Jo, det finns flera anledningar. Jag bara nämner tre här till att börja. För det första är att Jesus har faktiskt gett oss det uppdraget. Vi har fått det uppdraget av Jesus Kristus själv. Han sa, gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Vi möter det här i slutet på Matteus evangeliet. Vi möter det här i slutet på Markus evangeliet. Vi möter det här på olika ställen. Hur Jesus sänder ut sina lärjungar. Och ordet gå förekommer faktiskt mer än 1500 gånger i Bibeln. Jag har inte räknat dem själv utan jag slog upp det. Och i Nya testamentet så finns det 233 gånger. Gå till de förlorade fåren. Gå och säg till Johannes. Gå och bjud alla ni träffar på till festen. Gå ut i hela världen. Gå, står det. Så en anledning är att Jesus bjuder oss att gå. En annan anledning till att dela med oss av det glada budskapet och bana väg för Herren, det är därför att vi älskar våra vänner, vi älskar våra grannar, vi älskar våra släktingar, vi älskar dem runt omkring oss. Och vad är det bästa de kan få? Evangelium, eller hur? Det glada budskapet, de goda nyheterna om Jesus Kristus. Om att det faktiskt finns en evighet tillsammans med Gud och en evighet utan förtappelse. Och den tredje anledningen till att vi kan dela med oss av de goda nyheterna, det är just därför att det är glada och goda nyheter. Och goda nyheter, de brukar ju spridas snabbt, eller hur? Folk är duktiga på att sprida goda nyheter. Och vi kan ju inte bara hålla oss det, eller hålla det för oss själva. Men redan nu i början, innan jag går in på lite mer grejer, så kan det vara bra att inse att det är två misstag vi kan hamna i liksom, och begå, så att säga. Det ena misstaget är att en del går ju den fanatiska vägen och försöker tvinga på sin tro och sin övertygelse på andra människor. Och det är ingen bra väg, därför att ingen av oss kan tvinga på någon evangeliet. Vi kan aldrig tvinga någon att bli troende eller kristen. Det funkar inte så. Vi har en hel mörk historia bakom oss. När vi bodde i Lima, Peru, besökte vi bland annat det så kallade Inkvisitionsmuseet. Och det är inte trevligt. I det museet finns tortyrredskap på riktigt. Alltså sträckbänkar där man sträckte ut folk tills benen gick sönder ifall de inte konverterade till kristendom. Det går inte. Man kan inte tvinga på någon sin tro. Är du med på den? Och det andra diket är ju att inte säga någonting alls överhuvudtaget. Det var helt tysta, helt anonym. Oh, hoppas ingen upptäcker att jag är troende och jag är kristen. Det blir tokigt. Så nyckeln till att undvika dessa två är att verkligen bry sig om personen som du delar evangelium med. Alltså med hjärtat och lita på Gud. Att Gud gör verket. Så jag har några tips för oss här då. Och det första är, lev ut budskapet. Verkligen lev ut budskapet. Det berättas om en man som gick på en strand i Mexikos stränder. Och där såg han något märkligt. Stranden var täckt av tiotusentals sjöstjärnor. Det var ebb. Vattnet hade runnit undan och där var de här stjärnorna i solhettan. Och de var på väg att dö ut, så han tar stjärna efter stjärna och han slänger in dem i vattnet längre ner. Och till sist är det en man som står lite längre upp på en kulle och ser allt det här. Och han ropar, hej! Är du tokig eller? Är du knäpp? Tror du att du kan rädda alla de här tusentals stjärnorna som ligger på stranden? Och killen eller den här mannen, han tittar upp på den andra som ropade, tar en stjärna till och så slänger han i det. Och så säger han, För den här stjärnan spelade roll. Och du och jag kan inte frälsa hela världen. Du och jag kan inte rädda hela världen. Men du och jag har någon i vår närhet som behöver få höra de goda nyheterna om Jesus Kristus. Så kanske är det så att du är den enda personen som den där människan känner till som är kristen. Det kan vara så. Och grejen är att människor runt omkring som vet att du är troende, de synar dig i sömmarna. De synar dig i sömmarna. De kollar på dig och ser vad du går för och hur ditt liv är. Och här står en text, Matteus 5, 13-16. Och det Jesus säger så här, det är från Bergspredikan. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så de ser era goda gärningar och prisar er far i himmelen. Det finns mycket som Bibeln talar om på det sättet, hur vi kan visa att Gud är nära. Det finns en passus i ett av Paulus brev bland annat, så låt alla människor runt omkring se er godhet. Herren är nära. Jag ska ta nästa punkt nu, men innan det så ska jag köra en alias. Vet ni vad alias är för någonting? Det är när man beskriver någonting utan att säga vad det är. Om ni skulle beskriva den här grejen. Ah, en rund sak, en skiva längst upp på, en pelare nedanför, en fot och så vidare. Så får man gissa vad det är, eller hur? Jag ska köra en som bara, och Albin ska få komma fram. Så. Och han är den som ska gissa. Jag ska slänga upp ett ord, ett namn på en person här på väggen. Och så får ni hjälpa honom och luska ut vad det är för person. Men ni får inte peka på någon eller något. Ni får bara mera ord, okej? Okay? Är ni med? Nu får ni vara med. Ingen så här tråkig, tyst publik eller så här. Vad står det på väggen? Vem är det? Hjälp honom. Kvinna ljushårig. Lockigt hår. Va? Fru. Glasögon. Vacker.
Ja, men Inga-Lill.
Ja! Inga-Lill. Så vart hon uppmuntrad på köpet. Ja, men det gick ju bra det där. Va? Och då kom jag till min nästa punkt. Tala budskapet. Det första var att leva ut budskapet, eller hur? Eller vad hade jag för punkt? Ja, leva ut budskapet. Jag är inte så gammal än så jag börjar bli glömsk, men det är på gång. Tala budskapet. Och precis som vi gjorde här, så behöver du och jag förklara för människor faktiskt vem Jesus är. Ibland finns det så mycket missuppfattningar, och någon sa så här en gång, jag tyckte det var ganska intressant. Berätta för mig vilken Gud du tror på, så ska jag berätta för dig den jag inte tror på. Det lät konstigt, eller hur? Varför sa jag så? Jag menar vad jag sa. Därför att människor har så konstiga uppfattningar om vem Jesus är. Och då kan du och jag komma överens med den personen och säga, jag tror inte heller på den guden som du beskriver. Bibelns Gud, Jesus Kristus, han är helt annorlunda. Han är så här. Han är nåd och sanning, han är frid, han är hopp. Han är god. Han är upprättande, upplyftande, han helar, han lagar det som är trasigt. Han bryr sig, han till och med dog på ett kors för dig och mig. Så mycket älskar han dig. Och så vidare. Så kan vi vara med och bara tala ut budskapet. Det berättas om en kille som började gå till kyrkan, men han tvekar över att ta steget fullt ut, för han var ju livrädd för att berätta för någon om att han skulle ha blivit en kristen. Bara tanken på att behöva berätta för någon, jag tror på Jesus, det gjorde honom förstelnad. Så killen går och träffar en äldre visare, troende, som och förklarar för honom då hur han upplevde det hela. Och då sa den äldre så här: ja, i ditt fall så har Gud gjort ett undantag. Du behöver inte berätta för någon. Det kan vara en privat sak mellan dig och Gud. Och killen, han blev så glad. Så han gick raka vägen hem. Han böjer sina knän vid sin säng. Och så ger han sitt liv till Jesus. Herre, jag vill ta emot dig. Kom och fyll mitt hjärta med dig, med din frid och din glädje och så vidare. Förlåt mig min synd. Och han ber den där bönen. Och i samma ögonblick så fyller den helige ande honom med sin närvaro, med glädje och frid. Och det strömmar igenom hela hans. Och han springer ner till köket och där sitter hans familj. Och nästan utan att andas av glädje så utbrister han: det är ju hur grymt som helst. Du kan bli kristen och du behöver inte ens berätta det för någon. Det syns på dig. Det är svårt att vara kristen utan att det kommer ut någonting. Det är svårt. Därför när du talar, om Jesus har fyllt ditt hjärta, så står det faktiskt det här: det hjärtat är fyllt av, det talar munnen, eller hur? Visst är det så? Går du bara och pratar om elpriser och allting, då är det det liksom ditt hjärta är fyllt av. Då liksom bara bubblar upp hela tiden. Men du kan ha ditt fokus på Jesus och så får det bubbla Jesus om dig. Så om du lever som kristen är det högst troligt att folk omkring dig kommer att lägga märke till dig och ställa någon fråga till dig kanske. Och det finns ingen formel om hur vi ska tala om vår tro. Det viktigaste är nog att vara helt naturligt skulle jag vilja säga. Jag kan inte kopiera hur du gör och du kopierar hur jag gör, för vi är olika. Eller hur? Under många år så undvek jag att berätta att jag var pastor. För jag har varit med så många gånger när man sitter på ett flygplan eller väntar på någonting eller pratar med någon och så pratar man en stund. Det är jättetrevligt. Ja, vad jobbar du med då? Ja, jag är pastor. Och så bara dra rullgardinen ner, liksom. Det är ju jättefarligt. Jag tänkte, det var ju synd. Så då har man ju haft en hel introduktion i ett samtal och sen bara pang, så bara krasch. Jag har bytt strategi, så jag säger ganska så snart att jag är pastor. Eller väldigt snart. Då är det ingen big deal liksom. Då kan man ju fortsätta att prata sen. Då kommer det fram intressanta samtal. Nu är inte du pastor, men du kanske kan säga något annat. Vad du nu kan säga: jag har gått kyrka. Jag spelar kajon, säger Albin. Jag har varit då någonstans. Jag är i Korskyrkan. Va? Du är i kyrkan. Fattar vilka bra samtal det kan bli. Jep, vi går vidare. presentera budskapet. Vad menar jag med det här då? Först en fråga till dig. Vilket skulle du helst vilja ha? Skulle du vilja ha 10 000 kronor per dag i 20 dagar? Är någon som vill ha det? Eller skulle du vilja ha en krona om dagen? Eller så alltså en krona, förlåt, inte om dagen. En krona som multiplicerar sig själv i 20 dagar. Jag ska inte, du får inte resultatet på väggen, men har du valt 10 000 om dagen så gick du bet, för det blir mer faktiskt om man tar en krona som bara multiplicerar sig själv i 20 dagar. Det blir jättemycket, det blir en 500 000. Va? Och varför säger jag det här? Jo, därför att det är de små stegen som räknas. Det där lilla, det där du kan presentera. Och vad skulle du kunna göra den här veckan som kommer? Kanske börja be för någon vän. Konkret. Gode Gud, jag ber för... Herre, låt mig få tala till så att... kan följa med mig eventuellt i kyrkan eller till 316 eller vad. Hjälp mig, Herre, i min kontakt med den här personen. Och inte bara det. Försök att bjuda med personen. Den 25 så har vi ju en konsert. En julkonsert, alltså juldagen klockan 18. Bjud med en vän. Följ med på en jättebra konsert, hoppas jag att det blir. Vi håller på att öva för fullt, men det kommer bli bra. Det är ju evangelium rakt igenom i varenda sång. Och allt som händer. Bjud med någon. Jag ska berätta för dig att det fanns en man som hette Albert McMain. Han var 24 år och bonde. Han hade just blivit kristen och var glad över sin tro. Han visste att det skulle vara några möten i närheten där de bodde. Och man skulle tala om Jesus. Så han bestämde sig för att ta med sina vänner. Så han skaffade en minibuss. Och så bjöd han in sina vänner. Men grannen hans ville inte följa med. Han var inte intresserad. Han tänkte bara på festande. Han ville hänga med brudar och... Nej, det där med att åka till det där tältmötet, det var ingenting. Så Albert McMain, han frågar sin kompis och säger istället: men du kan få köra bussen, vill du det? Du kan vara chaufför. Okej då, säger han, jag följer med, men jag tänker inte lyssna på den där gojan. Så han följer med, hans granne som också är en bondgrabb, och följer med till de här mötena. Och grejen var att han blev ju nyfiken på vad man gjorde på de där samlingarna. Så han bestämde sig för att gå in och satte sig längst bak. Och han blev helt tagen över det han såg och det han hörde. Så han kom tillbaka kväll efter kväll. Han ville vara chaufför. Och sista kvällen så frågade talaren: om du vill bli en kristen och ge ditt liv till Jesus, kom då fram till första bänken. Och den här grabben, han reser sig upp. Han går ända fram till första bänken och ger sitt liv till Jesus. Han blir en troende, en kristen. Sen den dagen har den här unga grabben som sen växte till sig, har talat till över 210 miljoner människor om Jesus. Han har varit vän och rådgivare åt 9 amerikanska presidenter. Han har talat, inte live, utan via media till halva världens befolkning. Och nu sitter några och tankarna snurrar. Undra om det är den jag tänker på som Ruben pratar om. Yes, Billy Graham var den mannen. Som fick ett möte med Jesus därför att en ung granne bjöd med honom och lät honom vara chaufför till den där bilen. Och trots att Billy Graham sa att jag vill ingenting ha med det att göra, så har den helige ande sina vägar och gjorde någonting i hans hjärta. Tänk om du och jag skulle få vinna nästa Billy Graham till Kristus. Ja? Det är ju fantastiskt. Du och jag kan inte ana vad som kan hända. Vi satt och pratade hemma, Inga-Lill och jag, bara utifrån de människorna som vi vet idag, som känner eller är, alltså går med Jesus, därför att vi har kunnat få dela evangelium med dem. Våran äldsta dotter Johanna, vi pratade om det här nu i veckan faktiskt, hur när hon skulle gifta sig, så var vi var i Brasilien då, och hon och fästmannen David, de var till ett hem, för de hade ett tryckeri, och så skulle de ordna med inbjudningar och program och allt det här. Och det här familjen de var hos, de är kristna. Och så frågar mannen i huset där, en äldre man, han frågar, vad heter du? Sa du Jönsson? Jag försökte uttala Johansson på något sätt. Jo, och så lägger han ihop, ja men du är ju, är du barn till Ruben Johansson? Ja, hans pappa är Stig Johansson. Men du, då ska jag berätta för dig, så den här mannen, att när han var barn så stod han och väntade på att han läste katekesen. Du vet, för att ta första kommunionen. Och han väntade på att bli upplockad. Och så kommer en folkabuss. Men det är bara det att det är fel buss som kommer. Det är min pappa som plockar upp barn till söndagsskolan. Och den här unga grabben, han går upp, eller in i den här bussen som min pappa kör då på väg till kyrkan. Och i söndagsskolan blir han frälst. På riktigt. Och nu är han, hela hans familj, alla hans barn, och alltså det är så bara dominoeffekt av människor som har mött Jesus därför att någon kom och plockade upp honom i en buss. Visserligen var det fel buss, men det blev rätt buss. Vilken härlig historia, eller hur? Och tänk om du och jag kunde plocka upp fel människa, eller på säga. Ni förstår vad jag menar. Varför ge evangelium? Jag har några punkter kvar. Jag ska inte fråga om ni orkar, för då brukar ni säga ja och ni menar inte det. Ni får orka. Men bara texten som jag har med där, Johannes, första Johannes, eller det är fel, det ska vara Johannes evangeliet, förlåt. En etta kom med för mycket där. Johannes 1, så har ju Johannes lärjungar smyget efter Jesus. Johannes har pekat på Jesus och sagt, se Guds lam som borttager världens synd. Och Johannes lärjungar går efter Jesus. Efter ett tag så tittar Jesus bakåt och undrar, vad vill ni för någonting? Ja, herre, var bor du någonstans? Frågar de, och Jesus säger, men kom och se. Och så får de två lärjungarna tillbringa den där eftermiddagen med Jesus. Jag vet inte vad de åt. Kanske saffransbröd eller något. Nej, det hade de inte. Men de åt tillsammans med Jesus och de får upptäcka något. Och så springer de och hämtar brorsan. Du måste komma och se. Vi har mött han. Vi har mött en man som, och så berättar de vem Jesus är. Och så tar de med brorsan Natanael som också får möta Jesus. Och det här är någonting som du och jag får vara med om. Den fjärde punkten är bekräfta budskapet. Innan vår tid är slut här vill jag bara snabbt gå igenom de två sista punkterna. Och det här med att bekräfta budskapet är att vi ser i Nya Testamentet hur Gud bara verkar, eller han gör någonting genom sina lärjungar. Han visar sin makt, sin kraft genom att han svarar på bön. Och de får vara med om under och tecken. Och varför inte be för dina arbetskamrater, dina vänner? Säg till dem, ja, vill du att jag ska be för dig? Så säger du, nej, det vågar jag inte göra. Jo, men gör det. Säg det. Och tänk om du får se någonting hända. Ja, men jag vågar inte. Ta steget. Det är det som kallas för att vandra i tro. Våga göra det. Jag har bett för mina grannar. En del vill det, andra vill inte. Och någon har blivit helad, någon händer ingenting alls med. Men vi fortsätter ändå. Och säger till dem ibland när de berättar svårigheter, tråkigheter för oss. Vi ska be för er. Och det härliga är att när man har gjort det där ett par, tre gånger. Så småningom kommer den här grannen och säger, du, jag står i det här och det här. Kan du be för mig? Vad är det som händer? Ett frö sås. Och Herrens närvaro gör någonting i deras hjärta. Och det här är någonting som du och jag kan göra. Man behöver inte vara någon specialistbön, liksom, vad heter det, professionell bedjare. Utan du kan säga, jag ska be för dig. Så kan du be bönen vi bad innan idag. Ett ord bara. Hjälp. Det är en bra bön. Kan du ingen annan bön så lär dig den. Hjälp. Du kan lägga handen på någon och bara säga, Herre, hjälp. Om inte du vill säga hosianna. Det är en bra bön. Det är en jättebra bön. Och till sist, sista punkten då är, be över budskapet. När du har delat med dig av någonting och du har visat det med ditt liv, du har alla de här punkterna jag har tagit upp här idag, du försöker att bjuda med någon, kalla med någon, be över budskapet. Lärjungarna gjorde det. I Apostlagärningarnas 4:e kapitel kan vi läsa om när de hade blivit liksom förbjudna att predika, när de har blivit förbjudna att dela med sig av budskapet, så samlas de och så ber de tillsammans. Och så ber de, Herre, ge oss frimodighet. Ge oss frimodighet så att vi kan förkunna budskapet. Bekräfta, Herre, genom tecken och under och så vidare. Det står att när de har slutat att be så skakade platsen. Det är en bön som behagar Gud, en bön där du och jag får be om, Gud, hjälp oss att vara en missionell församling. Hjälp oss att vara en församling som delar med oss utav evangelium. Hjälp oss att vara en församling som talar ut budskapet, som presenterar budskapet, som bekräftar budskapet, som ber över budskapet. Allt det här vill vi vara tillsammans. Och grejen är den att någon gång har jag visat dig min telefon. När jag tittar på Google Maps, jag ser där i Ludvika. Där brinner Guds eld. Och det är så gott att se det, för nu är vi tillsammans. Och vet också att lite längre bort så är någon annan som gör likadant som jag. Då är det som att tända en mängd olika eldar. Jag minns en familjegudstjänst vi hade här en söndag. Och så tände man ljus i den där ljusbäraren. Jag tror den stod här framme i mitten. Och till sist så blev det brandfarligt. För det var så många ljus och man kände hettan av de här ljusen tillsammans. Och några faktiskt smälte ju ner, så vi fick ju släcka ner den här allt sammans för att liksom vara på säkra sidan. Om du tänder ett litet ljus, du tänder ett, och du 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 ett. Fatta vilket ljussken det kan bli. Eller hur? Så mitt budskap till dig idag är min första bild, som jag inte kan ta fram igen. Men där du kommer ihåg, det stod bana väg för Herren. Bana väg, och du kan göra det. Jag vet inte vad som för sig går i dina tankar just nu, men vi ska sjunga en sång för dig. Och det är en bön. Det är en bön, en överlåtelsesång om att få bli använd av Gud. Jag skulle vilja att du lyssnar till texten. Och under tiden du lyssnar till den här texten, låt den få bli din. Och vad är bönen för Gud helt enkelt? Herre, på vilket sätt kan jag vara salt och ljus? På vilket sätt kan jag bana väg för ditt rike? På den platsen där jag bor, där jag arbetar, där jag finns, där jag pluggar, där jag lever mitt liv.
Herre, jag tackar dig för att du har talat till våra hjärtan idag. Herre, hjälp oss att kunna vara ljus som får skina, som får återspegla dig själv. Herre, vi känner oss så små och det känns som att vi inte alltid räcker till, Herre. Men du vill hjälpa oss så att vi kan få lysa för dig. Ge oss en vilja och en frimodighet. Att vilja nå ut med budskapet som är så viktigt. Som kan göra så stor skillnad, ja all skillnad. Att vi inte håller dig för oss själva utan att vi verkligen tar det här på allvar.
ansikte, Herre, jag till ditt förfogande.